Ja, jättekul för mig att få vara här på påskdagen och få predika. Det är liksom öppet mål. Det finns svårare söndagar, men idag är det jätteroligt för mig att få vara här. Och få komma tillbaka, det är också en grej. Så där. Det tar man inte för givet, va? Att få komma tillbaka, det betyder att det fanns någonting som ändå var positivt när man var med här förra gången. Jättefint. För er som några kanske jag inte har träffat innan, så där innan. Jag jobbar ju som pastor i Pingstkyrkan i Varberg annars. Jag är gift med Mimmi och där så har vi Heidi som sitter i hennes knä. Och sen har vi en bebis i magen som ska komma i augusti också. Så att det är roligt. Det händer mycket bra grejer. Jättekul. Och sen är det ju, ja, men så några av er har jag ju träffat här innan när jag har varit här och predikat. Ett annat gäng träffar jag ju på Life. Och några såg jag senast när vi var på lägret. Ett skidläger. Det var sjukt bra. Några fattar skämtet. Ja, vi hade lite problem med sjukdom. Mirabello och ett gäng till vi hade lite. Ja, det var lite kämpigt. Men det var också typ det bästa skidläget jag har varit på. För att Gud var verkligen där. På samma sätt som jag kände här nu direkt när lovsången drar igång. Att Gud är verkligen här. Vi har en jättefin tid i Varberg och det kommer ganska många på våra gudstjänster. Så här, det är en annan typ av gudstjänst när man är över 150 i rummet. Men det här, jag är uppvuxen också i en församling som är ungefär så här stor som ni är. Och det är, alltså, det finns en annan intimitet och en liksom, Gud är så mycket här i den lilla gemenskapen också. Det är underbart. Jesus är uppstånden. Ja, så är det. Och han är verkligen uppstånden, sa Pelle här. Men den gamla versionen är väl, han är sannoliken uppstånden. Behövs en ungdomspastor för att... Nej. Han är sannoliken uppstånden. Och det är ju egentligen helt otroligt. Det händer ju inte. Det finns ju inte på kartan. Döden är ju liksom... sträcket, det är liksom det slutgiltiga, det är då det är helt kört. Det är då det är helt kört. Så det är lite uppförsbacke när man säger det till människor att Jesus har uppstått. Det är många som kan förlöjligas över det övernaturliga i den kristna tron. Och, ja, men det är lite fånigt det här, men ni tror alltså att han uppstod igen, okej. Och så tror ni på det här med jungfrufödseln, att han liksom... bara kom till sig där hos Maria, och att tror också att Gud har skapat världen, och ni tror på det här att lama kan börja gå och blinda kan börja se. Ja, det tror vi på. Vi är så märkliga så vi tror faktiskt att det är så här sant. Men det finns en uppförsbacke när man berättar att Jesus har uppstått och med uppståndelsen, och vi får ju lära oss, och framförallt kanske den här generationen mer än någonsin, källkritiken är otroligt viktig. Alltså. Hur vet jag att någonting verkligen är på riktigt? Hur vet jag att det här som någon står och säger eller som någon vill berätta för mig, att det är att det har skett precis så här? Det finns ju flera försvårande omständigheter i dagens. Liksom, de informationer vi tar till oss är sociala medier där vem som helst kan skriva nästan. Och påstå saker, och så behöver vi lära oss att hantera det. Vem är det här verkligen pålitligt? Är det här den här personen, kan jag lita på den? Är det här en bra källa? Och nu finns det också någonting som heter AI, artificiell intelligens, som också gör det hela ännu svårare, där de liksom sammansätter egentligen helt påhittade grejer och får det till att se så verkligt ut så att vi tror att påven verkligen har en så där puffig vit jacka som man har på bilden här. Det var jag fick några sådana sköna exempel. Alltså. AI-genererade bilder som ser så verkliga ut. Men de är inte det. Det blir svårare och svårare att bekräfta att någonting verkligen är sant. Och källkritiken blir mer och mer viktig och behöver liksom tas på allvar. Jag lyssnade utav någon märklig anledning här då, så fick jag på P1. Och det är inte alltid jag lyssnar på P1, får erkänna det. Och så blev det så här att jag hörde en intervju där med ärkebiskopen Martin Modéus. Och han sa ungefär, jiddra inte med uppståndelsen. Nej, inte riktigt om ordvalet. Han sa så här angående historicitet och Bibeln. Han grillade honom lite där. Men du, det här övernaturliga, ska vi verkligen tro på det? Tror du verkligen på det själv liksom? Och då sa han, han var lite svävande, så det några frågor, men så sa han, framförallt sa han, det viktigaste är att Jesus är uppstånden. Att Jesus dog och uppstod, det är så viktigt att det är historiskt. Att det verkligen har hänt, att det är på riktigt. Och det här, det är, står och faller med detta, att Jesus verkligen har uppstått på riktigt. För det är ju lätt att, liksom hitta en variant på att nej men du, var det verkligen så att han uppstod helt fullt? Var det inte lite att det var lite andligt så där? Att de, när lärjungarna och de såg Jesus efteråt att det egentligen var en annan kropp. Och var han verkligen helt uppstånden till kroppen också liksom? Det börjar cirkulera i den tidiga kyrkan, är det lite sådana här som går runt va? Nej men på riktigt. Uppstod han verkligen på riktigt sådär? Och då det har gått till den gränsen där att Paulus behöver sätta ner foten. Och så finns det ett sånt avsnitt som jag är så otroligt tacksam att det finns med. Ifrån första Korintherbrevet 15. Så ni jättegärna får följa med mig till om ni har med biblarna eller kör i mobibeln. Första Korintherbrevet 15, vers 17-20. Om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Om inte Kristus har uppstått från de döda, är vi kvar i våra synder. Vi saknar hopp om framtiden. Och sen drar han till med det här med att vi är de ömkligaste. Det är synd om oss i sådana fall. Alltså då är vi riktigt snett ute. Då borde folk nästan tycka synd om oss för att vi är så lurade. Om det nu är så, om inte uppståndelsen har skett, då saknas liksom udden, spetsen, den avgörande delen i våran tro. Och då blir det en fin berättelse om hur Gud besökte jorden, hur han helade och upprättade människor, men hur det tog slut på korset. Det blev ett misslyckande, det stannade där utan uppståndelsen. Då blir Jesus en fin morallärare och en undergörare som levde för 2000 år sedan. Men idag firar vi att Jesus sannoliken uppstod. Han uppstod verkligen. Och döden på korset var inte slutet, utan det fortsatte. Han fortsatte sitt verk och han uppstod och höll vad han lovade. Idag tänkte jag tala till er om kraften i uppståndelsen. Uppståndelsens kraft. Och det första jag vill koppla detta till uppståndelsen och kraften, det är till evangeliet och frälsningen. Det är någonting fantastiskt med att berätta den berättelsen om Jesus. Vad hände med Jesus sista dagar? Vad var det som skedde? Från Romarbrevets första kapitel, vers 16-17, står det så här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. När någon berättar om påskens händelser, påskens budskap, evangeliet, det är kärnan av evangeliet, de goda nyheterna, att Jesus dog för våra synder och sedan uppstod igen på tredje dagen. När någon berättar det, då sker det någonting märkligt. För människor börjar tro på det. Trots den här branta uppförsbacken av att du är det verkligen så uppståndelse, hur var det nu igen? Det är ganska magstarkt att mena att han verkligen uppstod igen. Men det hände något märkligt. För när vi berättar det, när vi predikar det, när vi säger att Jesus stod för dina synder och när han uppstod igen på den tredje dagen, då finns det kraft i det budskapet. Det finns kraft i det budskapet som innebär att det tänds en tro. Människor tar liksom, det är som att det landar och blir på riktigt. Och så, ja, jag tror på det. När du säger det så tror jag på det. Och det händer någonting. Det finns kraft i evangeliet om att Jesus dog och uppstod. Och det är så skönt med Paulus här. Ibland så tänker man att Paulus, han var liksom en sån där superpredikant. Jag vet inte vilken ni tänker på allra mest. Liksom så där, som är någon sån där supertalare som är. Ja, men ni vet, som bara smackar på. Man vet att när man är och lyssnar på honom, det kommer bli så bra predikan. Och det kommer vara så inspirerande. Och det kommer vara så bra bilder. Och det kommer vara så spännande att höra på. Och sen läser vi om Paulus. Nej, så var det inte riktigt för honom. Att vi hade nog varit lite besvikna om vi hade dratt och lyssnat på Paulus. Och börjat lyssna på honom där. Men det här var väl inte riktigt. Det var väl inget extra. Det är hans självbild i alla fall, Paulus. Vi ska läsa från första Korintierbrevet 2:1-5. När han berättade om ett tillfälle när han varit i en församling i en stad som heter Korint. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta om något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Han är svag. Han är rädd. Han är orolig. Han verkar till och med rätt så skör när han står och predikar i Korint. Han lägger inte fram det med vishet. Han har liksom inte lagt upp de här snygga, coola bilderna så alla, wow, det där var talande. Wow, det där var inspirerande. Utan han berättar om korset. Han berättar om uppståndelsen. Guds hemligheter. Och det som händer då, det är att det kommer ande och kraft över det budskapet. Så att det blir bekräftat. Det händer någonting när det budskapet går ut. Då händer det någonting. Det förlöser kraft. Er tro ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det finns kraft i evangeliet. Sen har vi Petrus som också var otroligt viktig för församlingen. Det är roligt tycker jag att läsa Apostlagärningarna när den första församlingen kommer till där. Och vi läser de första egentligen, kapitel 2, 3 och 4. Då finns det en sak som händer igen och igen. Det är att Petrus skriver fram och berättar evangeliet. Jesus dog. Jesus uppstod. Och det som händer är att mängder av människor kommer till tro. Första gången han gör det, då kommer 3000 människor till tro. Det finns kraft i det budskapet. Det är liksom det viktigaste vi kan hålla på med. Som församlingar, som privatpersoner. Och lyfta evangeliet om Jesus. Ett väldigt enkelt budskap. Men det är kraft i det budskapet. Och det sitter ju inte i paketet. Var ju Paulus poäng i detta. Det är ju inte riktigt hur våran framställning är. Det är inte liksom det som är det allra, allra, allra viktigaste. Jag är med i Pings Varberg. Vi gillar att jobba på paketet alltså. Vi gillar ju tanken av att folk ska komma in liksom från stan och gå förbi kyrkan och bara se den här beachflaggan som står där och välkommen. Och så går man in. Och sen kommer man in då och sen så känner man, ah, nice, lovsång. Vilken musik. Det här gillar jag. Och sen så är det positiv energi och det är liksom snygga lokaler och trevligt. Och här, liksom man vill ha den känslan. Vi jobbar ju på paketet. Men det finns ju ingenting utav det som förändrar människors liv. Utan det är det som förändrar människors liv och det är det som är kärnan. Det är ju evangeliet. Att vi berättar om att Jesus dog och Jesus uppstod. Och då förlöser det kraft. Och det är någonting som jag inte har varit med om på samma sätt innan. Förrän jag flyttade till Varberg hösten 2021. Att när man berättar evangeliet, Och sen frågar man, tror du på detta? Och vill du ta emot det här? Då räcker människor upp sina händer ibland. Jag tror ibland så får jag nypa mig. Jag gör inte det när jag står och predikar. Det blir så fånigt. Men det känns så. Att är det här på riktigt? Är du här och vill ta emot Jesus? Och så räcker de upp handen. Och jag är inte så där. Det är lite olika hur man vill göra. Vi har ju den kulturen att vi frågar om det är någon som vill ta emot Jesus. Får man räcka sin hand? Och ibland så säger vi böjer huvudena och så. Så är det lite lättare att lyfta handen. Men jag brukar vara så galen att säga att men du får lyfta handen ändå. Och det finns människor som kommer in från gatan. Får höra om Jesus. Kanske inte har varit i kyrkan så många gånger innan. Och får den här frågan. Vill du ta emot Jesus? Och som räcker upp sin hand. För att de kommer till tro. När evangeliet går ut. Nej, det är häftigt. Det finns kraft i evangeliet. Och det var ett sånt där. Det var min första punkt här och den vill jag skicka med till den här församlingen. Låt evangeliet vara i centrum. Fastna inte, vi får inte fastna i paketet, vi får inte fastna i för mycket i massa olika frågor som är lite i periferin så där utanför. Det finns mycket spännande att prata om. Evangeliet om Jesus, där finns det kraft. Tror jag att människor kommer komma till tro. Det finns kraft till frälsning i evangeliet och uppståndelsen. Berättelsen om uppståndelsen. Det var min första. Min andra punkt. Ska vi gå vidare till här. Och nu ska vi ta ett av mina favoritbibelord. Det är så härligt peppigt. Kan behöva det ibland. Efesierbrevet ska vi gå till nu. Och det är Paulus som ber för dem. Han skriver med sina böner i sina brev. Paulus. Är vi tacksamma för idag. Ja, ni har redan fått upp det på väggen. Ja, det är bra. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon, ni har ögon i hjärtat, det visste ni inte, men det har ni. Ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här är ett bibelord om uppmuntran. Vet du vad du har? Vet du vem du är? Ni, många av er har hört berättelsen om den förlorade sonen. Men det, jag kan dra den superkort. Det är ju att det är en man som har två söner. Den ena sonen säger till sin pappa. Jag önskar att jag kunde få alla pengar som jag ska få när du kommer dö. Sitt arv alltså. Och sen så går han och slösar bort allting på massa dåliga grejer. Och sen kommer han hem igen. Och då blir det fest. Hans pappa blir jätteglad. Och så blir det fest. Den andra brorsan då som har varit hemma hela tiden, han blir väldigt sur på det här. Han vet inte vem han är. Han har inte fattat vad han har. Han har inte fattat vem han är. Och då säger hans pappa till honom, allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Han hade det, men han levde inte i det. Han hade liksom rättigheter till allting för den här andra sonen som har varit hemma. Han är så besviken. Och jag har inte ens fått en killing ha kalas på liksom. Och här slaktar du det finaste köttet. Där blir det oxfilé när den här typen kommer hem. Som har förstört allting. Du har haft allt, säger han. Hela tiden. Vet du inte vem du är? Vet du inte vad du har? Vet du inte vilken typ av relation du har med Gud? Vet du inte hur din ställning är till honom? Det är som att det handlar om andligt självförtroende. Och det handlar också inte bara om det som finns där och då just nu. Det handlar också om framtiden. Vet du inte vad du kommer få? Vet du inte ditt arv? Känner du inte till? Vet du inte vad som väntar dig om du tror på Jesus? Har du nöjt dig? Har du glömt bort kraften från uppståndelsen? Finns hos dig, i dig, genom dig. Förstår du vem du är? Jag skrev på vägen in, ni är en Ferrari i stadstrafik. Du har sån kapacitet. Det finns så mycket i dig. Har du nöjt dig med att glida runt i centrala Värdige och hålla 50-skyltarna liksom? Det finns så mycket mer i dig som behöver få släppas ut, som behöver få fungera. Det finns en kraft, samma kraft som uppväckte Kristus från de döda är verksam i dig. Vilket hopp ni har. Vilket hopp som väntar. Det är häftigt med uppståndelsen. För oss som står på andra sidan påsken så blir uppståndelsen dubbel. Liksom. Uppståndelsen möjliggör ju vår relation med Gud som gör att vi kan få del av allt detta. Och det är också ett hopp om en framtid där vi en dag ska uppstå tillsammans med Jesus. I det första bibelordet så läste vi att Jesus var förstlingen. Den första som uppstod. Vi kommer också uppstå tillsammans med Jesus och leva tillsammans med honom i en fantastisk framtid. Den kraft som uppväckte Jesus satte honom på Guds högra sida som en position av makt. Som en position där han har inflytande och påverkan och kan förändra allting. Den kraften verkar i församlingen. Vi som är församlingen, vi som är Jesu kropp, vi verkar i den kraften. Paulus säger så här i Filipperbrevet 3:10. Han har valt bort sitt gamla liv. Han hade jättemånga fina meriter, Paulus. Han var jätteutbildad och hade mycket status. Men han valde bort allt det där för han fick tag på Jesus. Då säger han så här. 3:10. Jag vill lära känna Kristus. Kraft. Då får jag lära känna Kristus. Och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Han får lära känna kraften i Jesu uppståndelse. Kan vi få lära känna? Kan få lära känna kraften i Jesu uppståndelse. Och möta den kraften som ger oss tro. Den kraft som verkar i församlingen. Och som en dag kommer innebära att vi ska få uppstå tillsammans med honom. När han kommer tillbaka. Kraften från evangeliet om uppståndelsen, det ger oss hopp. Dödens grepp om oss är bruten. Jesus besegrade döden en gång för alla. Och det innebär några härliga saker som vi kan få säga till varandra. Som inte världen utanför kan få göra utan som är ett privilegium att få tillhöra Jesus. Det ena är att vi kan titta på varandra oavsett vilka livssituationer vi finns i. Oavsett vad vi finns i och säga, kommer bli bra. Och det är helt sant. Oavsett situationer, kommer bli bra. Du som lever tillsammans med Jesus, det kommer bli bra. Om du möter en troende, om du hamnar i en situation där en troende ligger på dödsbädden och snart ska få gå hem till himlen, så kan du också få säga något annat frimodigt som inte människor utanför alltid kan få säga. Det är, vi ses igen. Det kommer bli bra. Och vi ses igen. Det finns ett otroligt starkt hopp i uppståndelsen som vi behöver få tag i. Filipperbrevet säger, hans stora ärende är att de ska få tag på hoppet i deras lidanden. Och så pratar han jättemycket om glädje. Glädje och glädje och glädje och glädje. Det finns jättemycket glädje i hoppet. Det finns styrka i hoppet. Det finns kraft i hoppet. Samma kraft som väckte Jesus från de döda är verksam i dig och mig och i Guds församling. I det här rummet, den här förmiddagen. Och det ger oss hopp om att inga situationer är för mörka för att Gud ska kunna göra någonting. Och det ger oss också hopp om en framtid där vi ska få uppstå tillsammans med Jesus. Där allting är bra. Vi ska få vara tillsammans med varandra och med honom. Ett rike utan smärta, ett rike utan ondska. Jag närmar mig avslutningen här. Och så vill jag lyfta de där kvinnorna vid graven. De fick vänta på grund av sabbaten som var en judisk högtid, så fick de vänta innan de kunde smörja in Jesu kropp, och de ville så gärna göra det. Så direkt när sabbaten var slut och de fick börja röra sig igen och gå, lämna sitt hem och sådär, så beger de sig till graven och de undrar, hur ska det gå? Stenen borta, hur ska vi lösa det? Hur ska vi komma fram liksom och kunna ta hand om våran mästare som vi skulle så gärna vilja göra? Och då är det en av kvinnorna som lyfts fram i alla evangelier som jag reagerar starkt på. Det är Maria Magdalena. I Markus evangeliet så står det rakt ut där att det var en kvinna som hade varit besatt av 7 demoner. Så hon har fått möta Jesus och bli befriad. De är så osannolika, de här, att det är de som är de första som får se det med egna ögon. Graven är tom. Stenen är borta. Det är män i skinande kläder som är där. Som kan berätta för dem. Han är inte här. Varför söker ni den levande bland de döda? Vi ska inte hänga bland gravarna längre. Han har gått vidare. Han lever. Gå och berätta detta budskapet. Bär fram det här budskapet. Och de gör det. De går till lärjungarna. Den här tidigare demonbesatta kvinnan som var så sned och så förvriden och som var så opålitlig och som liksom inte fanns någonting att lita på. Hon blir en av dem som får bära fram det viktigaste budskapet någonsin, att Jesus är uppstånden. Och kvinnorna tog sig inte på allvar på det sättet i den kulturen, så att de fick inte vittna i rätten bland annat. Så de stod ganska lågt i kurs, men det är de som delar med sig av det första evangeliet. Jesus är uppstånden. Han lever. Budskapet tas emot i tvivel till en början. Men det landar i tro. Det landar i tro. Jag tänker på Thomas, lärjungen, som han missar en gång när Jesus kommer och möter lärjungarna där efter att han är uppstånden. Och han säger, jag kan inte. Det går inte. Jag måste få känna med mina egna händer i hans spikhål. Då kan jag tro. Det finns ett tvivel. Men Jesus kommer dem till mötes och möter dem. Och ger dem vad de behöver. Och de tar bekännelsen som vi kan läsa om i Romarbrevet. Som jag vill avsluta med här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Så idag har jag velat tala till dig om kraften i uppståndelsen. Kraften i evangeliet om att Jesus dog och uppstod. Och att när vi berättar det, när vi lyfter det, så kommer människor att komma till tro. Och jag har velat tala till dig om kraften i evangeliet om uppståndelsen. I våra liv här och nu. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är mitt i församlingen. Och det har också gett oss ett hopp. Att en dag, oavsett vad, så kommer vi också få vara tillsammans med honom. Och dela en underbar framtid med honom. Vi ber tillsammans innan vi går vidare i gudstjänsten. Herre, jag tackar dig för att du valde att gå den vägen. tackar dig för det du tog på dig när du klev upp på korset, Jesus. Det blod som rann, det dyrbara blodet som rann för våran befrielse, Herre. Du köpte oss fria. Och inte bara det, jag tackar dig, Herre, för att du tog dödens nycklar. Du bröt Satans makt. Makterna, Herre, som tvingar oss ner, som tvingar samhället ner. Den bröts genom det du gjorde när du dog, Herre. Och när du uppstod igen så vann du en evig seger över döden. Och bröt dödens udd för all framtid. Och vi fick ett hopp att stå på som bär genom alla omständigheter. Och du förlöste en kraft, Herre, till upprättelse, helande och liv, Herre, på ett helt fantastiskt sätt som vi kan få ta del av den här förmiddagen, Herre. Och jag bara talar ut det över den här församlingen just nu. Att uppståndelsens kraft skulle få verka fritt ibland oss, Herre. Du ser varje behov, du ser varje längtan, du ser vad vi behöver. Du ser, Herre, att jag ber, Herre, att du ska få ge oss en ny passion i våra hjärtan, Herre, för att stå upp för ditt evangelium, att dela ditt evangelium. Kom, heliga ande, och gör det verket, Herre. Vi bjuder in dig, heliga ande, att göra det. Och vi prisar dig och vi ger dig äran för det du gjorde för oss, Herre. Tack för kraften i uppståndelsen och att den är vår. I Jesu namn. Amen.